Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Från Treriksröse till Smygehuk. 230 mil på cykel utan att äta, utan att inta energi. Endast vatten och mineraler. Går det? Ja, det är i alla fall en riktig don't try this at home-grej. Förståsigpåare på cykel- och friluftsforum spekulerade friskt i att det här projektet kommer misslyckas efter bara ett par dagar. Det lär bli kollaps, för det här går inte. Men så fel de hade. Simon Gustafsson, multisportare och medgrundare till sportföretagen Umara och Prestera Mera. Han är ordentligt förberedd och kämpar sig i mål på 15 dagar. Det här kräver förstås en hel del specialiserad kunskap. Koll på blodsockernivåer och puls, säkert en hel del dyrköpt erfarenhet också, och inte minst vilja och envishet. Och när jag ändå håller på här och räknar upp förutsättningar, skulle jag vilja lägga till humor också. Om man inte kan se det komiska i att inte längre kunna dra en vanlig fjärt, ja, då får man nog problem. Du lyssnar till Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och inte kan sluta prata om det. Om löpning som handlar om så mycket mer än löpning. Om kampen, om glädjen i att utvecklas, om livet och passionen. Jag heter Agnete Dannenberg.
Och jag heter Edvard Dannenberg.
Och det är faktiskt Edvard som denna gång är värd och som ska prata med Simon. Edvard följde honom via Facebook under resans gång och blev förstås väldigt nyfiken.
Hej och välkommen, Simon. Ditt cykeläventyr den här sommaren är ju väldigt högintressant även för oss löpare, tycker jag.
Jag är löpare i botten, och det löpare jag faktiskt är. Och hela utmaningen är en väldigt stor psykologisk utmaning. Det vill visa att, alltså, jag som inte ens är cyklist kan med den, alltså med både med givetvis med lite pannben, men med framförallt struktur och kunskap kan man lösa extremt mycket med kroppen. Jag har alltid haft en väldigt låg fettprocent i min kropp. Och man hör att man är en talang och så vidare. Och så förklarar jag liksom, jo, men alltså, givetvis så har man genetiska förutsättningar. Men jag kan säga att jag kan också gå upp i vikt, precis som vilken annan människa som helst. Så jag gick upp till 100 kilo och blev tjock, och sen gick jag ner igen och ställde mig på en bodybuilding-scen. Så jag har gjort många olika saker där jag har använt min kropp som verktyget egentligen, och med kunskapen från min utbildning och ja, givetvis från min kapacitet som löpare, så kan jag lyckas forma min kropp efter de utmaningar jag vill utsätta den för. Må det vara 5000 meter, må det vara 6 timmar alltså ultrar, eller ja, cykla 10 timmar per dag.
Ja, jag förstår. Hur kom du på idén?
Jag kom på idén egentligen 2012 med mina kurskamrater på biomedicin. Mm. Och vad vi gör egentligen i både vår utbildning men även i vår profession, att vi hjälper människor med viktnedgång, med viktuppgång eller, liksom, eller kost och nutrition för prestation.
Mm.
Och, men man hör så mycket liksom om att det pratas mycket om LCHF, det pratas mycket om att måltidsfrekvens, skippa frukost, paleo, gluten, alltså alla de här olika dieterna. Och de kan säga de kommer lite grann i cykler. Men 2012 där så var det väldigt mycket på tapeten med just intermittent fasta. Och hur farligt det var, och det var någonting, så det är något som jag kör idag. Jag har inte så mycket aptit på till frukost. Jag äter aldrig frukost.
Mm-hmm.
Jag äter alltid kring lunch.
Okay.
Det är liksom så jag startar dagen, tar en kaffe, planerar min dag och sen så är jag full fart liksom. Och sen så blir lunch och tar ett break och då får jag i mig, då äter jag balanserat beroende på vilken typ av träning jag ska utföra liksom på eftermiddagen. Är det intervaller så ser jag till att få in mig mycket kolhydrater. Är det distanspass så får jag till att få ut mig typ bra protein och mycket bra råvaror som fett och nötter och liknande. Och idén kommer egentligen då liksom att alltså, hur kan jag inspirera folk men samtidigt få en riktigt häftig personlig utmaning? Och så här, men alltså, om vi skulle kolla på hur långt kan man klara rent fastandes? Och så börjar vi gräva i vetenskapliga litteraturen och så kunde vi se att alltså, 30-40 dagar, nej, det är ingen fara. Ja, okej. Okay. Men jag tycker inte det är så jäkla kul att fasta i 30 dagar bara för skojs skull. Men vilket äventyr skulle man kunna göra? Och då bara så här, Sverige är ju långt, du skulle kunna cykla från söder till norr. Eller från norr till söder.
Ja, visst.
Ja. Och så räknar vi på det, kolla liksom hur mycket watt skulle du gå åt per timme, kolla liksom på daglig basis, räkna det på kaloribalans och basmetabolism och så. Fasen, ja, men går jag bara upp 15 kilo fett så kan jag lösa detta på 2 veckor ungefär. Och då kom idén 2012 liksom, och fan, det här gör vi 2013. Sen blev det 2015. Och jag sa det så här, nej, nu är det så här liksom. Livet kommer alltid att vara i vägen.
Ja.
Så 2016, juni, den 5, då startar jag. Punkt slut.
Och det bestämde du, och när bestämde du det?
Det startade jag. Mitten 2015 bestämde jag för att det datumet blir det. För att jag sköt upp det hela tiden. För att det är ett väldigt stort projekt.
Ja,
viktuppgången i sin tur är ju... Det tog ju ungefär 4 månader kan jag säga.
Mm-hmm. Och under den tiden att du tränade som vanligt, eller gjorde du förutom att du käkade väldigt mycket, men liksom, ändrade du någonting annat förutom att du åt mycket?
Oh ja, jag ändrade ganska många parametrar för att faktiskt lyckas med detta.
Mm-hmm.
Och alltså för att alltså viktuppgång är för vissa människor inte alls speciellt lätt alltså. Jag är en av de människorna som har en ganska så hög ämnesomsättning för att jag är väldigt jag är vältränad.
Mm.
Det är liksom jag har haft en under många år så har jag sprungit mellan 6 och 8 mil i veckan och liksom alltså jag är en bra löpare för all del. Så när jag väl åt mer mat så vad jag kunde göra då var att jag kunde springa och hålla mig ännu bättre skick kan man säga för ämnesomsättning eller vet du, den går ju även upp när du äter lite mer.
Mm.
Så man kan säga att jag har väl hade ungefär 20-25% ökad ämnesomsättning än vad genomsnittet har.
Mm.
Och det är ganska mycket faktiskt. Mm. Jag är väldigt så jag fick tvungen att göra vad jag fick dra ner på träningen ganska ordentligt. Så jag körde mestadels intervaller bara för att bibehålla fitness som jag brukar kalla det som man pratar om. Behålla kapaciteten. Och sen så för att när man tränar långa pass så finns det 2 saker som gör att det blir svårt att gå upp i vikt och därför är konditionsidrott så bra. Och det ena är ju att när du är ute och springer eller ute och cyklar så kan du inte äta i träninggraden. Du kan aldrig energikompensera när du är ute på aktivitet om inte den aktiviteten är riktigt lågintensiv.
Ja. Yeah.
Och du har ju säkert gjort en bakgrundskoll på mitt företag.
Ja, visst.
Alltså, jag har ett sportdrycksföretag. Mm, liksom.
Precis.
Och jag menar, även ifall vår sportdryck är grym, men vi kan fortfarande bara tillstöta 1,5 gram kolhydrater per minut. Men nu om du är ute och cyklar intensivt eller springer intensivt så är du av med kanske mellan 4 och 6 gram per minut. Så det går inte, du kan aldrig energikompensera. Utan viktuppgång sker mellan träningarna och framförallt på daglig basis och veckobasis så att man äter lite för mycket helt enkelt. Inte fett, det handlar inte om den här kolhydrat versus fettparadoxen utan det handlar om energi in versus energi ut. Så jag var tvungen att skapa ett stort energiöverskott.
Mm. Hur gjorde jag du det?
Jag började med så här, men jag käkade ungefär 4,5-5,000 kalorier per dag. Och så tränade jag som normalt, tänkte jag.
Uh-huh.
Och jag gick upp ett halv kilo i veckan kanske, på sin höjd. Hände ingenting, eller det hände någonting, men det gick för långsamt. Så jag bara, nej, jag måste göra någonting drastiskt för att verkligen lösa detta. För att jag var tvungen att bli tjock. Jag var tvungen att gå från mina 74-75 upp till ungefär 94-95. Jag var tvungen att gå upp ungefär 20 kilo. Och det var mitt mål.
Mm.
Och så gjorde vi kalipermätningar hela tiden. Alltså för att kolla fettsammansättning versus muskelsammansättning.
Mm.
För jag har även varit bodybuilder. Och så att jag trodde att jag skulle lägga på mig en hel del muskler. Så att liksom jag gick upp. Jag hade en shaker som jag intog vid lunch varje dag. Som bestod av 4 deciliter grädde. En halv burk jordnötssmör utav märket Skippy. Det var nästan alltid Skippy. Och det är bara det, 200 gram jordnötssmör ungefär. Så 1200 kalorier. Och sen så fick jag i mig en liter glass. Och sen så spädde jag ut detta med lite mjölk och med ett par bananer för att få en viss smak.
Mm.
Ibland så adderade jag alltså typ äpplen och lite apelsin bara för att få en annan smak på det hela. Men den här shaken skulle jag få i mig varje lunch, och den var ungefär på 4000 kalorier.
Mm.
Och sen så utöver det så såg jag till att, alltså jag förde helt enkelt kostdagbok för att komma upp i mellan 7 och 7500 kalorier per dag. Så i snittet var det där. Och då, när jag väl var lågintensiv, alltså jag, för all del, jag cyklade till jobbet, men jag gick inte onödigt mycket, jag försökte ta hissen så många ställningar jag kunde och sprang inte längre, jag körde bara intervaller på cykel, var så snäll som möjligt mot knän och sådär. Då gick jag upp i vikt, då gick jag från, jag gick upp ganska fort till 85-86, och sen så klättrade jag lite långsamt sista 2 veckorna upp till 93-94. Så det tog allt som allt, tror jag, väl 60 dagar. Men 45 av de här dagarna gick ganska fort. Sen var jag klar. Sen vägde jag 94 kilo. Och då började jag med... Då hade jag 2 månader till start. Och under de här 2 månaderna, när jag väl var viktklar kan man säga då. Då såg jag till att testa kroppen. Börja liksom mentalt förbereda mig på min utmaning. Så att jag körde nog totalt så, att så körde jag kanske 5 stycken fastepass. Resten av all träning var faktiskt mer energi, och det är folk som inte riktigt har bara, va? Hur kan du göra det? Men alltså, för att tränar du väldigt långa pass så kommer du per automatik att bli väldigt fett adapterad.
Mm-hmm.
För att du kan inte energikompensera. Så att det enda jag gjorde var liksom att jag såg till att cykla så här, mina 15 mil springa. Jag hade ett pass där som jag körde som var ganska tufft i och för sig. Det var tufft. Då fastade jag i 24 timmar. Jag fastade från torsdag lunch till fredag lunch. Och sen sprang jag på fredagen. Så sprang jag från fredagen ungefär 45 kilometer terräng med en kompis. Och sen efteråt så tog jag en kaffe och så fortsatte jag ytterligare 4 timmar på en trainer hemma. Så det blev totalt lite drygt 30 timmar fasta kanske. Mm. Och så spår jag, alltså en 8 timmar träning.
Mm.
Och det gjorde jag utan någon form utav tuffa fastepass. Utan jag försökte hela tiden liksom att ha bra kvalitet i träningen och hålla på länge. Bli bekväm.
Yes.
Att ha puls länge.
Mm-hmm.
Och det är så avgörande. Det är så avgörande.
Mm. Hade du pulsmätare på dig när du höll på liksom, så att du, det kanske inte hände så mycket hur som helst. När du nu cyklade genom Sverige, hade du pulsmätare då för att hålla, liksom veta att nu ska jag inte öva det här liksom, så att jag bränner för mycket eller något sånt där? Eller?
Jo, men absolut. Jag hade pulsmätare för att hålla koll på kroppen. Men det var mer för att se om det var någonting som inte korrelerade med hur jag upplevde det. Jag kan säga att pulsen, den varierade jättemycket. Och det gör det inte konstigt, för att när jag väl... Alltså jag drack för lite, gjorde jag. Jag drack mellan 2-3 liter per dag.
Mm.
Men jag fick i mig väldigt mycket mineraler, för det skulle inte finnas någon risk att få mineralbrist. Utan mineraler får jag inta, för att annars kan det bli farligt. Ja, när jag fick så lite, för lite vatten i förhållande till mineralerna så band jag ju väldigt mycket vatten. Så, och det kan ju också göra liksom att plasmavolymen, alltså blodvolymen, ökar. Så pulsen varierade i förhållande till min ansträngning. Så jag låg i början där, första veckan, så hade jag så här, ej, jag ska inte över 110 puls, punkt slut. Men sen när jag väl höll 110 puls efter första veckan, och när det hade gått typ 7-8 dagar, då upplevde jag det riktigt, riktigt plågsamt. Jag fick dra ner mig liksom, låg mellan 95 och 100. Och till slut så började jag bara, nu lyssnar jag på kroppen, och sen får pulsen bli vad den blir. Och så hade jag med pulsen att jag tittade på liksom hur snabbt går pulsen ner när jag vilar mellan två cykelblock, eller hur snabbt går den ner på kvällen för att det är svårt att sova med en förhöjd puls. Så jag hade det med liksom för att se hur är min återhämtningskapacitet. Liksom. Har jag cyklat för hårt idag? Så det var mer ett verktyg efter cyklingarna. Under var det med, det var för trubbigt. Det var så många faktorer som, var det kallt så kunde ju pulsen gå ner, men jag var väldigt utmattad till exempel. Ja, eller när det var varmt så kunde pulsen gå upp och så vidare.
Ja, när du då hade gått upp i vikt så hade du 2 månader kvar ungefär, sen höll du igång med träning och tränade lite olika. Var det någon mentala förberedelse också på det? För att det med fasta, jag vet inte, har du gjort det mycket innan? Kanske i samband med bodybuilding och sådär som du nämnde tidigare. Där brukar ju fasta ingå när man kanske ska spetsa sig lite grann och deffa sig lite och sådär. Men hade du någon annan typ av träning så här, som förberedelse?
Alltså fasta har jag testat innan, har jag gjort. Och jag testade i 3 dagar inför, alltså som det tuffaste testet inför cyklingen då. Sen gjorde jag så här ett par 24 timmars faster. Men fastepassen var i syfte för att se hur kroppen skulle reagera och vid vilken intensitet jag kan upprätthålla efter typ 30 timmars träning. Eller efter 30 timmars fastetillstånd. Så det kan man säga, det är väl den egentligen mentala träningen. Som bodybuilder så fastar jag inte en sekund alltså. Utan det var det handlar om kalorirestriktion och hålla proteinbalansen under. Det fokus där är att bibehålla så mycket muskelmassa som möjligt. Så att det är en myt, ni som lyssnar.
Okej.
Okay. Det finns ingen bodybuilder som fastar som vet vad han gör.
Okay.
Eller fastar långa perioder. Ja. Morgon, skippa frukost när inte fasta. Det är att skippa frukost.
Så det här med, vad jag förstår, jag gick in på hemsidan då, Sverigetrampet och så här, och tittade. Du hade ju ett team som följde dig. Det var faktiskt väldigt spännande att läsa dagligen de här inslagen som ni hade. Man kunde följa dig då, dels via Facebook, olika sociala medier och korta filmer. Där du ibland sa, men idag är det för jävligt. Eller, det var väldigt otroligt häftigt att se faktiskt det och följa det. Du hade ju antagligen någon planering att så många mil per dag eller någonting. Hade du den typen av upplägg för att det skulle ta 2 veckor? Eller
ja, planen var faktiskt att det skulle ta 15 dagar och nu blir det 15 och en halv. Så okay. Att, man får ändå säga liksom att det gick väldigt bra. Jag hade hela tiden som mål att komma ner på söndagen, men det blev det måndag lunch. Liksom.
Okay.
Så att det var, och anledningen var att jag ville så gärna att min sambo skulle få stå med mig i mål. Men hon fick inte ledigt
faktiskt. Okay. Var det som
var nej, du får inte ledigt liksom. Så att nej, du får jobba, nej, det är inte okej liksom. Två scenarier, bröllop eller begravning. Jag bara, nej, det här var ju töntigt. Så. Men så att, ja, jag hade en plan. Målet var hela tiden att snitta mellan 14 och 15 mil per dag. Och att vara igång många timmar. Så jag gick upp 6 på morgonen. Och sen så skulle vara planen då att liksom, klockan 18 så rundar vi av dagen. Så det var alltså 12 timmar liksom i cykelkläder kan man väl säga. Och sen hade vi lite olika block beroende på hur banprofil såg ut, väderleken såg ut, motvind såg ut och sådär. Så att det var ju hälften av dagarna var väl, alltså var det dåligt väder kan man väl säga.
Så ja, svensk sommar kanske eller?
Ja, det var liksom sådär, alltså vi hade, ända ner till Östersund så hade vi väl en snitttemperatur kanske på 5 grader kanske, något sånt där. 5 grader och liksom bitvis regn och mycket motvind och sådär. Så att, men alltså, jag hade ju förberett mig på att jag skulle ha motvind och regn varje dag. Så att så fort det inte var motvind och regn så var det en bra dag.
Ja, eller hur?
Så att jag hade satt upp liksom ett par, alltså bästa förhållandena, värsta förhållandena. Och sen har jag har inga problem faktiskt att hålla på länge. Jag mår väldigt bra psykiskt av att bara sätta upp mål och sträva mot dem. Det var rätt så trevligt faktiskt. Även om jag mådde ganska dåligt så var det liksom, jag såg alla de här små stoppen som små delmål. Och, alltså, jag ska inte säga, målet var ju väldigt konkret. Smygehuk. Så att liksom, om det var någon gång liksom att vi körde fel eller någon gång där det blev en kortare dag eller det blev en längre dag. Så var det liksom, allting är ju delmål för det stora målet. Fick vi byta väg någon gång så sa jag, men det spelar ingen roll liksom. Vi ska inte smyga ihop. Det enda som räknades var att jag skulle göra det på kroppsegna reserver för att bevisa att det går. Och genom det faktiskt så växte jag väldigt mycket som människa. För att det är svårt att må. Ja, man ska väl ändå säga att man mår inte jättebra.
Nej.
Men att behålla lugnet och behålla vad ska man säga, glädjen uppe trots att man är riktigt, är det ganska dåligt skick ibland, gör att liksom man får ett perspektiv på saker och ting som jag har nytta av idag. Liksom. Alltså jag tycker att när jag kör intervaller idag så tycker jag att ja, det här är inte så plågsamt. Eller liksom när man går upp på morgonen så tycker man att jag är inte så trött egentligen för jag har varit tröttare. Så allting har kommit i, det har varit väldigt nyttigt. Väldigt, väldigt nyttigt att liksom, du behöver inte bli sur för att du inte har käkat. Utan när du inte har käkat så har du energi kvar. Utan det handlar om det mental inställning liksom. Så att man kan, jag hoppas jag har inspirerat folk till vad man kan göra. Sen är jag liksom en ska du prestera, då handlar det om nutrition. Alltså punkt slut. Jag är biomedicinare, jag hjälper Friidrottsförbundet, samarbetar med Friidrottsförbundet, vi samarbetar med Sveriges bästa cykellag. Jag har hjälpt jag har 4 stycken raka guldmedaljer på duathlon och halvdistans i triathlon. Det här är människor som jag energioptimerar. Sen kan du så att du kan klara det utan energi. Det är ju den här polariseringen, liksom att visa om du inte har någon tid att passa. Om du verkligen blir riktigt sliten men du inte vill springa så fort. Nej, kör utan energi. Det är liksom, kroppen är fantastisk liksom. Men jag måste bara belysa det lite. För att det är många som sagt liksom att men nu ska jag köra springa maraton utan energi. Och då vill jag bara säga, vänta nu. Vad är syftet med det? Vill du komma i mål så fort som möjligt? Så gör du inte det. Det är korkat. Förlåt, det är inte korkat. Det är onödigt jobbigt. det är som att nej, men jag springer i en våtdräkt. Varför gör du det? Nej, det är jobbigt. Ja, det kan du göra. Eller så men, nej, men jag vill cykla 15 mil utan energi. Ja, varför vill du göra det? Nej, men det behövs inte. Nej, men du behöver inte ha en cykel 40 000 heller. Du kan ta din militärcykel.
Ja, just.
Om du bara vill liksom ta dig 15 mil. Så det är liksom, vi belyser den här polariseringen. Liksom. Vad är ditt mål? Om du vet målet så kan du använda nutrition som ett verktyg. Eller intervallernas roll liksom, för att prestera bättre. Vissa gånger ska det vara 4 minuter, öka syreupptag. Men vissa gånger ska det vara 10 minuter eller till exempel 3 kilometer i tävlingsfart. För att du vill få löpekonomi. Du vill ha liksom, energieffektivisering av fettadaptionssystemet. Och det är, jag är ju coach liksom, så att, alltså, att belysa liksom det här, vad människan faktiskt kan göra, vad kroppen är kapabel till. Så det är jättekul, jag hoppas jag har inspirerat många.
Men hur kan du beskriva när du var så här, när det, just de här det, som löper, om man håller på länge och tycker att allting är för jävligt redan efter en timme. Vi är olika, en del kan tycka att ja, men det är inga problem, men efter 5 timmar kanske man börjar känna, det är riktigt, riktigt segt. När du var en sån riktig svacka, antar att det var olika typer av svacka också. Flera dagar i sträck kanske. Du snackar om cykelblock. Alltså hur, du hade ju ditt team som var där liksom och antagligen hjälpte det, men det var aldrig att shit, vad gör jag här liksom? Det, ibland kan man ju få de här funderingarna på varför håller jag på med det här? Hade du den typen av tankar och sådär? Eller hur tog du dig ur det här liksom? Kan du berätta någonting om det?
Jag hade faktiskt förberett mig ganska så bra på sådana mentala saker. Och så hade jag skrivit ut, jag har många stora profiler som jag lyssnar till. Som är mina idoler kan man väl säga. Och när jag har den minsta svacka så kollar jag på ett citat på dem och en bild på dem. Och jag får direkt en väldigt tydlig bild på varför jag gör det.
Har du, kan du nämna någon?
Absolut. Absolut. Ja. Jack Ma, han är grundaren av Alibaba.
Mm-hmm.
En väldigt stor e-handelssajt kan man säga för företag i Kina. Han är gigantiskt stor. Han har ett citat som heter never ever ever give up. Giving up is the biggest failure. Att och om du inte misslyckas, om du inte ger upp så har du inte misslyckat. Utan det är verkligen att du kan förändra planen, du kan tweaka saker och ting, men om du bara sätter dig på röven så har du gett upp. Det är misslyckandet liksom. Så att men det fanns inte. Jag var inte det minsta, det fanns inte en tankegång på att jag hade alltså jag skulle bryta eller liksom varför jag håller på med det. För det var väldigt klarlagt liksom. Jag ville se liksom, jag ville växa som person. Och det gjorde jag. Så fort jag kände att nu känns det segt, nu känner jag mig sliten, nu är jag liksom omotiverad för att det är regnigt, det är backigt, det är stormvarning och jag fryser. Och så var bra, men då är det här ett tillfälle att växa liksom. Om jag kan hålla mig positiv nu när jag träffar mina teamgubbar, då har jag gjort det här blocket på 2 timmar meningsfullt. Och om jag då kommer dit, lyssnar och sen så är glad och åker vidare, så är det som en vinst och ett delmål. Liksom, målet var ändå liksom att liksom, vad som än händer så ska jag inte tappa humöret, punkt slut. Sen så var jag lite krispig i Mora där kan jag säga. För när blodsockret var 2,1 som lägst, och det var nog i Mora, då var jag väldigt yr och då var jag tvungen att sätta mig ner och låta kroppen återhämta sig. Och det är väl det som många kan förknippa med min utmaning, tror jag. Att när man springer, säg att man springer, många ultralöpare kanske lyssnar, men är man uppe sig i 3 timmar och där i krokarna så kan man få de här riktiga svackorna. Och de där svackorna, de kommer ofta utav att man har väggat i någon form. Och vad man måste göra då måste man ju drastiskt sänka tempot. Och även ifall jag inte kunde få in mig energi så fick jag ju låta tiden och vara det som gör att kroppen kan frisätta mer energi. Bryta ner muskelmassa, bryta ner mer fett och hinna ikapp kan man säga. Och så att jag kan säga att den känslan som jag hade, den var väl alltså så som man känner om du springer ett maraton på din du vill springa ganska så men på bra tid liksom, och du känner liksom det tidsfönstret mellan 3 och 4 mil, så kände jag väl 90% av tiden liksom. Alltså jag var riktigt krokig. Och jag har gjort det så många gånger liksom. De flesta träningar inför detta, det var att jag sprang 2 mil bort och 2 mil tillbaka och sen cyklade 2 timmar på en trainer. Och så såg jag till att göra det de gångerna jag ville göra det ganska så specifikt och totalt. Vad blev det? 6 gånger kanske. Så såg jag till att göra det ganska så intensivt för att just vägga när det var ungefär 1 mil kvar. Ta mig den milen, sätta mig hemma, låta kroppen återhämta sig utan energi. Och sen fortsätta cykla. För att jag vill ha den här känslan att om jag mår så här i 2 veckor, kan jag hantera det? Om svaret är ja, då har jag lyckats liksom. Så att ja, definitivt. Man måste vara strategisk. För det är väldigt, väldigt viktigt. Så jag hade block om, i början så låg de på 2 timmar. Då låg jag ungefär 4 mil. Men när det var som det var i Arvidsjaur, så var det riktigt dåligt väder när jag kom dit. Det var nog 2 grader stormvarning och enorma höjdmeter. Alltså jag tror jag hade 1200 höjdmeter på 10 mil och sånt där. Och det var framförallt, det var liksom inte sådana här småstigningar, utan det var det som typ som att klättra över bergskammer nämligen. Och de gjorde ont verkligen. Och då fick de ligga lite närmare. Då fick jag liksom ta pauser på bergstoppen, kan man säga. Så att mellan 1 och 2 timmar så höll de sig inom mig, kan man säga. Och regnet var ännu tätare, för jag var tvungen att kunna byta kläder ofta. Ja, just, och sådär. Just.
Du, jag såg ju på bilden att du hade någon specialstyre där som du, för att antagligen kunna liksom få olika sittställningar så här, på cykeln. Mm. Är det något du har byggt själv, eller var det något du fick tips om? Eller?
Nej, jag byggde det själv. Det var inte många cykelfirmor som ville sitta så oaerodynamiskt.
Mm. Hade du nytta av den? Tyckte du att det var, du hade ju testat så här. Det var inte så att du... Ja, jag misstänker att du hade nytta av den såklart, men annars hade du säkert plockat bort den. Men hur mycket betydde den liksom så här rent?
Ja, jag använde den nog 60% av tiden.
60%, och så pass.
Ja, och 40% i bocken, kan man säga. Så när jag åkte utför så hade jag i händerna majoriteten gånger på bromsarna. Mm. Och sen så när jag åkte rakt fram så låg jag i den här byggställningen, som jag kallar den för.
Byggställning, ja, det är kanske så, det.
Ja, så det var ingen vinkelförändring i kroppen. Utan vinkelförändringen var endast i armar och axlar. Mm. Så att man behöver helt enkelt avlasta handlovar, avlasta handleder och axlarna, för att det blev en annan rotation på det hela. Så man kan väl säga att när jag väl låg i den, så låg jag i en position där kroppen är väldigt, väldigt stark. Alltså jag låg i en planka, kan man säga. Som jag har händerna i 90 grader liksom, och så lutar hela överkroppen på den. För när jag inte hade den så var jag tvungen att lägga ganska mycket vikt i händerna. För när jag trampade så hade jag kanske 100 watt ungefär. Och 100 watt är inte mycket. Det är väldigt lite viktare. Det är väldigt lite trampkraft. Så det låg ju 20 meter i timmen, så att det är ju inte långsamt. Men det var ju fortfarande inte någon kraft, vilket inte gör att jag kan inte avlasta händerna genom att jag trampade i pedalerna. Så kraften var på rumpan och på händerna. Ingenting i fötterna. Så jag var tvungen att hitta någonting som helt enkelt skulle avlasta. Så vi byggde den efter lite test. När jag cyklade mellan Göteborg och Kalmar 3 dagar, tror jag då, så märkte jag det liksom. Efter 3 dagar så kommer domna händerna faktiskt. Så jag måste hitta någonting så att jag inte får fysiska men. Så att det gjorde jag, och det funkade faktiskt riktigt bra. Sen målade vi den rosa bara för att... Ja, så det är ju ingen idé att försöka göra det snyggt ändå. Så vi kan lika väl göra så att folk känner igen mig.
Känner igen dig, ja.
Det gjorde de. Folk hejade, kom ut i vägarna. Ja, vet du vad, läste vi på Aftonbladet och TV4 och så. Mm. Så de hängde på.
Det var någon som hängde på.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är, alltså, nu är du, som jag också kan läsa på din hemsida, du är ju löpare då, i botten. Och så här, vilka, hur kan du, det är alltid det här liksom att, ja, om du kan, man, särskilt om man är kanske skadad, så kan man få ibland rådet, ja men cykla lite grann, då rör du fortfarande på ben och så här. Just det här cykla och löpning, det finns väl vissa gemensamma saker, men så är det väldigt olika ändå. Nu efter den här äventyret som jag kallar det för äventyr, jag vet inte om du också kallar det för äventyr, men eller är det kanske din stora utmaning sen, men kan du, har du fått någon ny bild av det här liksom cykla vis löpning liksom, gemensamhet och olikheter, är det någonting nytt som du har upptäckt som du inte har tänkt på kanske tidigare?
Nej, inte från äventyret. Inte från äventyret. Eller en sak som kommer väl bekräftades väl mer eller mindre. Eller många saker som bekräftades. Men framförallt en sak. Och det var väl det att kunna utföra detta cyklandes med min ganska bristfälliga cykelbakgrund illustrerar hur väldigt skonsam cykel är. Väldigt, väldigt skonsamt. Alltså jag fick inte, alltså trots att jag cyklade 15 mil per dag på en väldigt lätt växel, så fick jag inte ont i knäna. Jag fick inte ont i höfterna. Jag fick inte ont i fötterna. Och det är ändå de ledare som arbetar i både löpning och cykling. Och det är en väldigt, väldigt viktig lärdom för väldigt många som är just löpare. För de löpare som jag tränar idag lägger jag till en hel del cykling faktiskt. För att om du tänker att en dag är på 40 eller på 24 timmar, det är en dag. Om du har en timme träning på den här dagen så är det en väldigt bra dag, definitivt. Men om du springer en timme varje dag så kommer de allra flesta, ja, men kanske ungefär mellan en mil och kanske till och med mer ibland. Och då blir det att man springer mellan 7 och ännu mer mil i veckan. Och springa 7 mil i veckan, det är förenat med en hel del ökad skaderisk. Men däremot 7 timmar i veckan, det är ingenting. Det är bra för motionären. Men är man elit, som man sen, jag hjälper eller diskuterar mycket med alltså löpare ändå upp i landslagsnivå. Och de arbetar med cykel mycket med att få upp den totala volymen i träningen. Så att de kör kvalitetspass på löpningen. Och sen så kör många cirkulationspass på cykeln. Det är som att köra en timme i rätt puls. Så stimulerar du samma kardiovaskulära system. Alltså helt enkelt hjärta och lungor och blodsystemet. På exakt samma sätt. Det enda som du är förändringen är att du inte belastar senor och muskulaturen på likadant sätt. Men det innebär egentligen bara att du inte, alltså du är bättre förberedd när du ska köra intervaller. Eller tröskelpass eller fartspass eller fartlek eller stegringslopp eller vad det nu är. Så att. Jag försöker att hjälpa många liksom som att jag springer 7 mil i veckan. Ja, men hur många timmar tränar du då? Ja, ungefär 6. Ja, okej. Okay. En sån människa hade jag, det första hade jag gjort förutom att kolla över styrketräningen, är att jag tittar på vart kan vi få in mer volym? Kan vi få in 2 timmar cykel någon gång? Cykel i låg intensitet, för jag vill inte att du ska få svampiga lårmuskler liksom, eller så utmattade ben, utan cykel med mycket energi. Men framförallt ökad tid i belastning, ökad tid med 60% utav maxpuls. För det är en väldigt stor indikator för att få ut mer utav din kropp. Och så polariserar jag träningen. Så det är väl en väldigt stor, det är väl en lärdom för min utmaning för all del. Men just det att löpning och cykel är, alltså de är inte 2 olika idrotter, utan det är samma kropp liksom, det är samma stresssystem. Du kan inte köra intervaller på löpningen och sen köra intervaller på cyklingen och tro att det kommer att belasta kroppen olika. Utan du måste se kroppen som en enhet. Jag hjälper framförallt 3 atleter då, simning, cykling och löpning. Liksom, och det här måste man verkligen se kroppen som en enhet och titta på svagheter och hur man kan se hela bilden. De är mycket mindre skadade än vad löpare. För att vi löpare, vi är lite sådär, jag ska bara springa i skogen, ta på mig mitt höftskynke.
Ja, just.
Och det är det fina med löpningen. Det är det fina med springa. Springer man bara 3-4 mil i veckan så kan man komma undan med det. Men jag nu har jag mål att springa maraton under 2:50. Det är mitt nästa stora mål.
När har du tänkt att det skulle vara ungefär? Har du någon tid? Jag misstänker att du har satt upp något datum där, eller?
Ja, jag kommer nog springa i Göteborgs halvmara i oktober och vi håller typ 1:30-1:35 ungefär. Så att det är liksom hyfsat. Och sen så till nästa år så vill jag springa 2:50. Kanske på Göteborgs halvmaraton som går i oktober. Så om ungefär 1 år och 2 månader. Kanske tidigare. Jag får se liksom om vad suget är. Men jag kommer ha en ganska så lång plan dit. Men planen är att jag kommer ligga mellan 4 och 6 mil och bara bygga kontinuitet, bygga en bra bas. Men jag ligger ungefär på 10 timmar träning i veckan. Och den träningen fyller jag på med cykel. Jag kan hålla kontinuitet, jag kan belasta hjärtmuskulaturen och jag får bättre och mer ut av min träning än när jag var elitmotionär i löpningen. När jag sprang milen på 34, ja, det var jättebra, men jag var alltid lite semiskadad. Och det är jag inte idag. För att jag har mycket större metodik och jag har, alltså glädjen till idrotten är kvar eller finns där i mycket större grad. För att jag aldrig riskerar att känna mig skadad. Eller aldrig. Visst, jag kan ha på otur, men...
Just.
Men risken att skada mig idag är mycket mindre för att jag tränar smartare.
Mm.
Så nästa år ungefär, någon gång.
Ja. Ja, det är spännande. Just det här alltid med skada är ju återkommande ämne bland löpare. I och för sig många idrotter hur som helst. Men just att förhindra och så vidare. Och så kan man ibland precis läst en bok om Kjell-Erik Ståhl och sådär. Och han verkar ju bara ha sprungit mer eller mindre. Och då, sen är vi kanske olika genetiskt. Men just det här att den lilla, jag säger gamla skolan. Att amen, ska det bli bra på löpning så är det löpning som gäller. Alltså.
Och, absolut.
Det är klart det är viktigt. Va? Är det någonting du har märkt också liksom att man lär ut idag? På, eller att man får lära sig? Är det någonting liksom...
Jo, alltså... Alltså det börjar bli mycket mer accepterat att se löpning lite större och inte fokusera ner löpning bara till det här monotona. Att du, liksom, du går ut och springer och så ska det vara halvhårt. Innan var det alltid det.
Mm-hmm.
Och det var så jag även tränade. När jag tränade i mina unga år så sprang jag men i snitt kanske mellan 7-8 mil i veckan. Upp mot 13 mil i vissa perioder. Men då hade jag väldigt, alltså jag var som sagt, jag var väldigt, väldigt skadad väldigt ofta, jag hade känning hela tiden, men jag såg inte styrketräningen som det verktyg det faktiskt är. Cyklingen var bara en transport liksom, till träningen liksom, och jag liksom, fan, jag blir bara trött i benen, jag ska inte hålla på och cykla liksom, det är bara dumt liksom. Men det var för att jag inte förstod hur jag skulle använda nutrition som ett verktyg. När jag cyklade långt, jag kunde cykla en och en halv mil till skolan och så kunde jag äta någon halvtaskig lunch och sen skulle jag köra intervaller klockan 18, cykla från skolan till träningen, springa 8 stycken tusingar, 45 sekunder vila och sen cykla hem 2 mil från träningen. Och då, liksom, den totala träningsvolymen de här dagarna var ju upp mot 3 timmar och jag låg på ett jättestort kaloriunderskott. Så att det var ingen smart träning förr i tiden, alltså för mig. Så att nu, jag tror de flesta elitidrottare börjar att se lite grann vattenlöpningen liksom, ur dess effekter. Se spinningcykeln som cirkulationsträning. Se styrketräningen som koordination. Upptäcka svagheter. Upptäcka hur skadepreventivt det faktiskt kan vara att ha en bättre höftstabilitet, hållning. Löptekniken till exempel liksom. Bara en sånt där. Men det blir lite mastigt för folk liksom, att höra allt det här bara, pff, jag vill ju bara springa, liksom. Orka det här och då till dem så kan jag säga ja, då får man faktiskt springa lite mindre, jag är ledsen, liksom. Det finns inte så många genvägar. Det är så, men tar vi de bästa triatleterna idag, absolut, tar vi de bästa triatleterna, ta Fredrik Bäckson som jag tränar till exempel, han gör milen på ja, men 32 låga i grundträningen när han är liksom långt på formtoppar. Han gör nog 31 om han får formtoppa lite. Och vi liksom sätter fokus på det. Sub 31 tror jag. 30-31. Och en halvmara gör han väl på 1:10 kanske. Eller ja, sub D. Men då gör han väldigt... Han springer mellan, för han springer 4 mil i veckan ungefär. Och det är inte många löpare som kan springa 4 mil i veckan och springa milen på sub 32. Och han är aldrig skadad med, bara för att han... tränar ungefär 10-15 timmar i veckan. För det, han har ju puls och kraftig andningsfrekvens kan man säga. Om man vill sätta det kardiovaskulära systemet som en enhet igen. Så har han ju det när han cyklar intensivt. Cyklar långpass. Nu ska han cykla till Ljungskile som är hans släkt där uppe. Under det här passet hit så kör han 4-5 minuter på 105% av tröskel. Alltså 100% av VO2 max. Och då har vi läckt upp träningen för att nu är det VO2-träning. För att sen köra tävlingsintensivt löpning på måndag. Alltså, programmeringen ser liksom kroppen som en enhet. Och verktyget för att belasta detta är väldigt flexibelt. Och jag hoppas att det är många som blir inspirerade av detta. Och vågar att se liksom, jag kanske kan cykla till jobbet och se det som distansträning. Absolut! Absolut. Kan du höja pulsen till 60% av VO2 över 30 minuter så får du en jättefin hormoniell frisättning av dopaminer och du får en jättefin träning för kontinuiteten. Och det är alltså lika bra träning många gånger som att springa samma tid, även ifall inte senor belastas. Så att, alltså jag rekommenderar det jättestarkt att se, titta utanför löparskorna om man är löpare. Inte bara springa terräng, för det är jätteskonsamt där, men att våga se bortanför löpningen faktiskt. Om du älskar löpning, så man slipper att hålla, vad heter det, så man slipper att vara ifrån den bara för att man har blivit skadad.
Mm.
Det är ännu värre.
Hur känns det idag? Så det är ju 5-6 veckor sedan du kom i mål. Hur reagerar kroppen så här, liksom veckorna efter lite grann? Kan du berätta någonting om det?
Mm, alltså kroppen den är jättestark. Den är väldigt, väldigt bra på att adaptera sig till den stimuli man utsätter den för. Med det fina ordspråket så ska jag väl säga att tarmarna, de fick ju en liten törn. När jag väl slutade äta där på lördag kväll och började cykla på söndag morgon. Så lördag den fjärde var den sista dagen jag åt. Och sen så åt jag igen den 18 på måndagen. Och det var då 15 dagar då. Så kan jag säga att magen, alltså tarmarna tömdes ju på en dag ungefär. Så jag gjorde mitt sista behov, kan man väl säga, på nationaldagen på måndag. Och sen så behövde jag inte liksom. Jag fes nog inte på 2 veckor. Alltså, det finns ingenting som finns i tarmarna. Det är det som är så häftigt. Så att när jag väl började äta igen så fick jag äta försiktigt.
För
jag hade ju en plan. Jag har ju snackat med Sahlgrenska och var väl insatt i liksom kroppens funktioner. Men ungefär 3 dagar efter måndag så jag tror jag behövde gå på toaletten igen på onsdag eftermiddag. Torsdag morgon möjligtvis. Och det gick bra liksom, absolut. Men det tog liksom, det var ganska, man ska säga, orytmiskt liksom. Säg att man alltid gör sina morgonbestyr efter morgonkaffet. De allra flesta liksom så här, men morgonkaffet sätter fart på demonerna. Så funkar inte mitt system, utan det var väldigt oregelbundet och jag kan säga att jag hade det ordnade upp sig mer regelbundet efter ungefär 4 dagar. Det var okej igen. Så att till helgen så mådde jag bra. Men jag sov väldigt mycket i 2 veckor. Jag sov nog i snitt 3 timmar per natt under äventyret. För sömnkvaliteten går ner när man fastar och äter och inte får i sig så mycket kolhydrater. Framförallt man somnar bättre med kolhydrater och protein. Man får bättre sömnkvalitet. Så att ja, sömnen blir lidande, men ungefär 2 veckor sen kände jag mig helt återhämtad utan några besvär alls faktiskt. Så det var coolt.
Hur kändes det? Jag såg att du tog då en pizza. Var det någonting du såg fram emot eller var det det som erbjöds? Jag tänkte, en pizza, är det liksom wow, är det man ska äta där lite grann? Jag tänkte direkt, vänta, 2 veckor och sen på med en pizza, oj oj oj.
Det var väl också lite grann för att, alltså det här ska jag nog säga, det här var lite grann för att irritera folk faktiskt.
Ja, okay.
för att folk vet inte om det, att det är möjligt liksom. Så det var väl en kul grej. Jag hade faktiskt inte tänkt någonting på mat. Jag hade inget fokus på det whatsoever. Utan för att jag hade gått upp i vikt 2 månader och gick ju för att äta så mycket borka. Och sen så 2 månader för att bibehålla vikten. Och då var jag också tvungen att äta ganska mycket. För att bibehålla vikten. För att min kropp vill inte vara i den vikten. Nej. Utan det tar en stund innan kroppen har accepterat den nya vikten, kan man säga. Hormoniellt. Så när jag väl åkte genom Sverige så frågade alla reportrar liksom, vad ska du äta när du kommer fram? Jag bara, jag vet inte. Och så kommer nästa. Vad ska du äta när du kommer fram?
Ja, jag förstår.
Ja, och sen så bara så här, fasen. Jag måste säga någonting liksom. Jag måste ha någonting. Jag kan inte bara äta kostrågan något liksom. Så här, nej men jag äter en pizza. En pizza. Ja, en pizza äter jag. Ja, vilken pizza? Ja, ska jag välja det också? En kebabpizza. Och sen har jag kört den saken på typ alla intervjuställen när jag pratade med SVT, när jag pratade med alla lokala tidningar, så sa han så här, vad klassiskt. Så att det blev liksom, ja, men jag får ta en kebabpizza liksom. Och faktum är att det är ingen fara whatsoever heller liksom. Utan när jag hade ätit den pizzan så åt jag mindre den dagen utöver det andra. För tarmarna är ganska långa. Hade jag käkat och som man säger, flytande kalorier som sportdryck, juice, cola, fyllt på med någon bulle, lite bars, lite ris, lite grönsaker. Till slut så hade man fått samma mängd som en pizza på en hel dag. Så jag såg till att äta pizzan och sen så åt jag ganska lite resten av dagen. Bara för att helt enkelt, ja, men det handlar om kalori in, kalori ut. Så pizza åt jag och det gick alldeles utmärkt. Det var, blodsockret stabiliserade sig efter ungefär en halvtimme. Så det gick, ja, det blev inte ens speciellt högt liksom. Så det var väldigt odramatiskt. Så de sa det samma, fan, uppenbarligen så är kroppen så här jäkla bra på att hantera långa faster. Så att, men jag hade ju ja, fortfarande de tester vi gjorde i plugget på blodsocker hantering i kroppen. Liksom på fastande pass så käkar man kalaspuffar eller liksom en sammansatt måltid som gröt eller liksom bara omelett. Liksom. Ja, min kropp reagerade precis lika snabbt som om jag hade käkat havregrynsgröt på morgonen. Så snabbt så korrigerar blodsockret. Så det var inget, kroppen är, det tog, för kroppens system så tog en halvtimme att lösa det. För sömnen och så.
Alltså för din kropp.
Ja, precis.
Ja.
Mm. Faktum är, de flesta, det är det som är intressant. Jag är inte speciell, jag är inte annorlunda mot de flesta. Jag är inte det. Jag har ett annat psyke kanske. Det är möjligt. Men fysiskt så är jag som de allra flesta faktiskt. Om man inte har någon autoimmun sjukdom som glutenintolerans eller diabetes. Eller, men de allra flesta, ska jag säga, jag skulle kunna ta en idrottare. En cyklist eller triatlet. Jag skulle kunna ta en sån. Och så kan han utföra det jag gjorde på halva tiden tror jag. Tvärsäkert. Tvärsäkert. För att de har ännu bättre motor än vad jag hade. Så jag som sagt, jag var inte ens en duktig cyklist. Så men löpa igenom hade inte gått rent matematiskt. Då hade jag hade behövt gå upp så mycket i vikt och skaderisken hade varit så stor.
Mm. Ja, alltså, om man nu tänker sig, om man, det är klart, det kanske är väldigt... Hur skulle man kunna ha någon nytta av som löpare liksom, av dina det här liksom, det är klart man kan gå upp liksom, kanske 15 kilo är inte så jättebra och sen ska man springa det alltså. Men vad tror du, bara säga spekulativt, vad skulle man kunna klara som löpare liksom, att låt säga kanske en viktuppgång på 3-4 kilo säger just nu, för att det skulle man ju kanske klara, hur länge skulle man klara sig utan föda, vad tror du, så rent, och bara springa nu bortsett från att man springer genom hela Sverige. Eller men bara sträckmässigt eller dygns. Hur många dygn skulle man klara sig? Vad tror du? Med bara så här, ja, fastande mage. Och vatten och salt och så där.
Nej, men jag tror att man skulle kunna klara... Alltså, ända för, alltså, så länge som man inte blir sjuk liksom, så ska man kunna klara samma sträcka som jag gjorde. Det tror jag.
Det tror du alltså?
Absolut, absolut. Då får man bara liksom matematiskt att ha lite mer kalorier. För det kostar ju mer energi att föra fram en kropp löpandes.
Jo, det är precis. Och det är inga vilor liksom direkt. Alltså. Jag menar,
Jag
tänkte också i nedförsbacke så kan man ju, nu säger inte att det är lätt att cykla va? Och det är jobbigt uppförsbacke, men nedförsbacke behöver man ju inte trampa. Liksom. Men som löpare så måste du fortfarande använda benen. Liksom, och så där, och så.
Nej, men alltså, att springa, sen beror vi på vad lunkar. Jag har ju kollat på 24 timmars lopp och det är ju ibland, slutet där så är det inte löpning längre utan det är någon form av lite så här vibrationsgång liksom. Så att de svackorna som jag hade, jag kunde ju, alltså jag testade ju liksom att springa när jag väl hade mina pauser efter typ så här 10 dagar. Och, så visst, jag kunde röra mig framåt. Hade nog, alltså risken hade varit att skada mig bara om jag hade fortsatt. Men jag hade nog kunnat, hade jag inte skadat mig så hade jag nog kommit ganska långt tror jag. Men risken att skada sig är ganska hög för du får sämre elasticitet. Man blir mer skadebenägen både i muskulatur och i senor när man faktiskt är låg på energi. Fettsyre till exempel gör att du får bättre permeabilitet i cellmembranen och kan få bättre energihantering och så att jag ska säga att du har risken att skada är mycket, mycket större. Så jag tror att det är den största faktorn. Energimässigt, så länge det finns fett på kroppen så kan du ta dig framåt. Mm. Men det går inte så fort.
Nej.
Så att jag hade väl gjort det 30-35 ut med energi. Nu gick det 20 istället. Så att man får ju avkalla på kvaliteten. Så det är definitivt någonting för löpare att om man har väggat, ja, men sätt dig ner en stund. Sätt dig ner en stund, du kommer komma tillbaka. Samma är det med kramp. Väldigt många människor får ju problemet med kramp. Och det är inte magnesiumbrist. Utan det är någon kan få det för magnesiumbrist, absolut. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt att det är magnesiumbrist. De allra flesta gångerna så är det för att muskeln är mer sliten än den brukar vara. De som får kramp liksom på mitt på natten och de som får kramp efter bara 2 kilometer löpning. Men då hade jag faktiskt kollat upp det ifall det finns brister. Kanske är vätskebrist, det kanske är en diet som inte funkar, alltså näringsbrist och så. Men de allra flesta gångerna så får man ju kramp ganska många timmar in. Och kanske när man har sprungit på en kuperad bana, liksom, låren har slagit sönder ut för vaderna har fått jobba på ett maraton. Det är alltid typ mellan 3 och 4 mil som vaderna börjar knyta ihop sig. Och då är det lättaste sättet att undvika kramp, det är att vara ännu mer vältränad.
Mm. Ja.
Så ironiskt som det låter. Liksom, att göra 3 till 4 mil känns som kanske mellan 4 och 5 mil. Har kört längre långpass. Spring med mer energi så kroppen inte blir lika sliten mellan träningarna. Så det sånt hjälper jag jättemånga människor med som har kramp. Liksom, att hitta vilken deras egentliga orsak är. Och när man väl får kramp så finns det 2 saker som hjälper. Det är vila och stretch. Det är vila och stretch liksom som hjälper. Som sagt, det finns det vissa som har mineralbrister. Men det är väldigt få. Det finns mer forskning som stödjer att du får mer kramp ifall du tillsätter mineraler. För att då kan man skapa ännu större obalans. För att när muskler går sönder så kan det då frisätts till mineraler som fanns i den muskeln. Och det finns ännu mer i omlopp. Så man kan alltså få en obalans om man tillsätter mer mineraler bara för att. Så jag skulle undvika det. Så ni som säger att det funkar med magnesiumtillskott, jätteskönt för er. Men var försiktiga med att rekommendera det höger och vänster, för ni kan faktiskt orsaka någon annan ännu mer kramp.
Mm. Ja, visst. Det...
Ja.
Ja, det är spännande. Cykling, är det någonting, ja, du har ju det, du plockar in det där, jag vet inte, du kanske cyklar på dagarna liksom till arbete eller något sånt här. Men något du kan tänka dig liksom göra lite rent äventyrsmässigt, liksom kanske ja, Vättern runt eller såna här saker, är det något som du känner, eller är det så här just nu, nej, cykling in, långa sträckor, nej tack liksom, har du, förstår du vad jag menar, har du fått någon ny insikt om cyklandet liksom, har det samma plats i ditt liv liksom efter det här alltså?
Ja, nej men alltså, men jag använder nog faktiskt cykeln ännu mer som ett träningsredskap idag. Det gör jag nog. För att fram tills detta så jag sprang mest inför Sverigetrampet. Det var min största träningen var faktiskt att jag tränade löpande och sen så körde jag cykel för att fylla ut. Men nu använder jag cykel ännu mer som ett träningsredskap, utan nu vill jag bli ännu starkare fysiskt, så då ökar jag veckovolymen och då blir cykeln mer som ett verktyg. Och så använder jag lite grann att jag försöker att både cykla och springa i samma pass, så kallar det för brickpass, som man ofta brukar prata om, bara för att alltså ännu mer få upp den totala durationen på ett pass. Så här, jag cyklar i 3 timmar och springer i 1 timme. Alltså 4 timmar träning, det är som att köra...
Det är bra.
Alltså, det är, ja, det är långt där. Ska du springa i 4 timmar så har du kommit ganska långt.
Just.
Och så kan jag nästan 2 dagar senare kanske köra intervaller. Så att det är ett väldigt bra verktyg för att kunna träna mer. Så att cykeln har fått en större plats i mitt liv, helt klart. Helt klart. Rekommendation får man ändå säga. Våga använda cykeln.
Mm. Hur mår din kropp idag? Är det stora svängningar i ämnesomsättning och så vidare? Med tanke på de här veckornas heltidsfasta?
Nej, verkligen inte faktiskt. Utan kroppen är... Det finns inga egentliga studier som påvisar att man skulle sabba kroppens metabolism på fasta eller svält och sådär. Så att alltså, när jag väl kom hem från Sverigetrampet på måndagen där, så gjorde vi en mätning på Salgrenska på torsdag. Efterföljande torsdag då. Och då var det bara ett par dagar efter. Och ja, alltså de mätningarna sa att jag hade bibehållit min ämnesomsättning perfekt. Så alltså, mätningen före och efter var identiska egentligen när det kommer till hur mycket energi som kroppen behövde för att hålla balans. Däremot så har jag fortfarande fett kvar på kroppen i förhållande till hur min löparform är. Så jag väger 81 kilo. Och det är vikten skit jag fullkomligt i. Utan jag fokuserar mer på kroppsfettsammansättning. För den ska ner. Jag ska ner till ungefär 10%. För det är där som jag presterar bra. Och det är där jag ofta brukar landa när jag inte tänker på kalorierna. Utan jag bara äter bra mat, råvaror, mycket kolhydrater, men bra källor, till exempel potatis, frukter, fullkornspasta, fullkornsris, bulgur, och dricker liksom sportdryck på mina kvalitetspass. Liksom att, alltså, när jag väl arbetar med nutrition ur ett hälsosynpunkt, så brukar jag landa på 9-10% kroppsfett. Men där är jag inte idag, utan just nu så lägger jag mig på en ganska kontrollerad viktnedgång. Så jag gick i mål. Och sen så satte jag mig på en diet. Så nu fortsätter jag. Nu ska jag ner. Jag håller på att gå ner i vikt. Jag startar på 83. Så nu har jag gått ner till 80-81 ungefär. Och nu har jag väl ner över 15% kroppsfett. Så successivt så ska jag ner till 9,5 typ. 9 där i krokarna. Och går min vikt upp och ner. Ja, det hade det nog gjort faktiskt. Men jag är väldigt, jag är väldigt beräknande. Jag kan, alltså jag ser, det här låter nästan lite hemskt, men ni som lyssnar, ni får väl ta det lite grann med ni får se lite grann mellan, lyssna mellan raderna. Jag ser mat som bränsle, punkt slut. För mig, jag har inte några cravings, liksom. Jag arbetar inte, och som sagt, jag har inga problem att hoppa måltider, men det gör jag inte, utan jag äter bra mat för att jag vill må bra. Men jag äter väldigt sällan godsaker och jag äter väldigt sällan efterrätt. Utan jag ser till att... Alltså, jag har inget belöningssystem för mig på sätt. Liksom. Jag har inte... Nu har jag sprungit så här långt för att äta en chokladkaka. Det finns inte. Utan jag äter mer... Alltså, jag ser till att... De gångerna som jag värdesätter mat är när jag äter med min underbara sambo. Men då är det inte maten, utan då är det händelsen i sig. Liksom. Du vet, att kunna få avsluta en dag med en trevlig middag. Men annars just nu så är jag väldigt beräknande. Så jag äter ju mindre än jag är hungrig. Så jag är ju på ett kaloriunderskott. Men det är ju... Hade jag bara ätit efter mättnad, så hade jag nog fortsatt att gå upp i vikt lite grann, tror jag. Jag hade nog gått upp till 87 kanske, 88. För det var det som hände förra gången jag gjorde en bodybuilding-satsning. Då gick jag från 70 kilo till 100 kilo bodybuilder. Så gick jag ner till 80 kilo och var på bodybuilding-scen. På 6,5% kroppsfett. Det var väldigt, väldigt hård. Och sen så åt jag efter mättnad och det gick upp till men ungefär 85-86 kilo och la mig på 12-13% kroppsfett. Så att min fettbalans-termostat, den är lite högre. Men där är jag bara, jag får bara vara metodisk. Jag går ner till den balans jag vill ha och sen så börjar jag att träna mer målinriktat, mer kvalitetspass mot löpningen. För just nu så tar jag lite försiktigt för att jag väger lite mer än vad jag vill och då ökar risken för mina skador. Så nu lägger jag mer vikt, mer cykel, mer styrketräning och fokus på att gå ner i vikt och sen så kommer jag börja skala upp löpningen lite försiktigt för mina långsiktiga mål. Maraton 2,50. Och sen Spartathlon då, liksom. Det är mitt mål. Alltså mitt mål nu är att först komma ner i en hälsosam kropp. Som jag var innan. Innan några dumma utmaningar. Och sen att egentligen, när jag väl kan springa maraton under 3 timmar. Liksom, det vill jag ha som min standardform. Så vill jag kunna, så kommer jag att springa lite 6 timmars lopp och... Kanske jag springer 12 timmars på personliga rekordens tävling nästa år. Och så börjar jag liksom och planera lite grann för Spartathlon. Kan jag göra det inom 4-5 år så har det varit askul. Men det är ett långsiktigt mål. Liksom. Det får jag se lite grann när det passar in i livet. För det är, jag ska ju både kvala in och jag vill inte bara komma runt. Utan jag vill gärna känna att jag har gjort det. Det gör jag nog bara en gång, tror jag. Misslyckas så får jag göra det igen i och för sig, men det är löpare i grund och botten liksom. Men jag vill att löpning ska vara mediet jag kan alltså, vad ska man säga, få mental avkoppling. Liksom. Kunna åka till ett land och springa ett maraton och uppleva staden, till exempel New York, Mexiko, Tokyo och liknande, Berlin. Sådana vill jag springa för att liksom, det är ett häftigt syfte med resan också.
Ja.
Sånt går jag igång på, definitivt. Men nu är ju faktiskt nästa mål att hjälpa folk att förstå vilket fantastiskt kropp, alltså vilken fantastisk kropp vi har. Och liksom arbeta med de verktygen vi har till förfogande. Arbeta med cykeln som verktyg, arbeta med nutrition som ett verktyg. Men våga vara nyfiken. Liksom.
Ja. Ja, jag håller med. Verkligen. Jo, du, det får sammanfatta det hela. Det var jättekul att prata med dig. Tack så mycket. Önskar lycka till.
Tack så mycket, mannen.
Ha det gott.
Ha det gott.
Hej, hej.
Hej.
Stort tack till Simon Gustafsson. Jättekul att höra om ditt äventyr. Och vi kan ju tipsa också om deras podd Prestera Mera. Tack för att du lyssnar. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.